För ja, vi kommer inte riktigt ihåg exakt när det var. Det var åtminstone 15 år sedan. Så var jag bodde i Vargön som ligger precis vid Halle och Hundberg där de möts. Och där fanns det en pensionerad jägmästare som hade lite turer uppe på bergen där. Han var lite expert på de som hade bott på bergen och också växtligheten där uppe och så vidare. Han hade kommit därifrån från början, så hade han varit skogsarbetare och jägmästare i många, många år uppe i norra Norrbotten. Så han var väldigt underligt lagd språkligt sett. Och så skulle han var väldigt intressant att lyssna på, så jag brukade försöka haka på där. Så skulle han ha en föreläsning en gång som handlade specifikt om skogsbruket uppe på bergen. Och man har liksom, när man ska prata skogsbruk så får man värma upp nacken lite sådär, för att man liksom är beredd på att liksom gå omkring och titta på trädkronor så här hela tiden för att se hur växtligheten tar sig och så vidare. Men den här föreläsningen var väldigt underlig utifrån mitt, som jag hade förväntat mig. Jag hade tänkt mig andra saker, för han var nästan alltid här nere och pratade om skogsbruket. Och så pekade han ut en massa olika typer av växter, olika typer av bräken, olika typer av mossor och andra, och blommor och grejer hela tiden liksom här nere. Och så utifrån det så pratade han om skogsbruket, för han sa att man måste hålla koll på vad som växer på marken. För det är det som visar vad det är för en jordmån som finns här. Och det är det som avgör vad man kan plantera och vad man liksom, det var hans teori i alla fall, jag vet inte, men han verkade veta vad han pratade om. Så han smög omkring här nere, och det var någonting som han sa i samband med det i slutet på den där föreläsningen som jag har tänkt på en hel del efter det, och som är lite viktigt idag, nämligen att den som bryr sig om det stora behöver ha en blick för det lilla. Den som bryr sig om hur det går för det stora behöver ha en blick för vad som händer med det lilla. Temat för den här söndagen i kyrkoåret är den högstes profet. Det är ju, som det heter, den helige Johannes döparens dag som kommer här efter midsommarhelgen. Och att vara den högstes profet handlar i väldigt stor utsträckning om att peka ut det perspektivet som människor glömmer bort. Och väldigt ofta så handlar det, att vara den högstes profet handlar väldigt ofta om att peka på det lilla för att få reda på hur det går med det stora. Jag tänkte vi ska titta på en annan profet först. På 600-talet före Kristus så är det kris i det lilla riket Juda. Storpolitiken kokar. Det assyriska riket, framförallt på västsidan om, har växt sig större och större och är nu på väg att liksom implodera igen, för att det har blivit kaos. Kungen har dött och ersatts av en annan. Och det är väldigt oroligt i det assyriska riket. Lite innan det som sker här så har hela liksom det norra riket, de 10 stammarna som ingick i Israel, har raderats ut av den assyriska kungens framfart. Och nu så är det oroligt vad som ska ske, för det är bara lilla Juda kvar. Och så har vi det här stora kokande assyriska riket i öst, och sen i väster har vi en nykomling som har börjat slå sig fri från det assyriska riket. Det är den babyloniska kungen Nebukadnessar som har stora ambitioner och börjar göra väsen av sig. I söder har Egypten fått reda på vad som är på gång att hända. Och farao Neko vill sätta stopp för framförallt för Assyrien, men även för babyloniska framfarten, och är på väg norrut. Och i mitten av allt det här finns det här lilla riket, Juda. Och är nu väldigt oroliga. Hur ska vi hantera den här situationen? Vi kan inte alliera oss med någon, för vi vet inte vem som kommer att vinna. Och det hade ju man försökt i Nordriket, som var försökt alliera sig med Assyrien, och det gick inget bra för dem. De blev liksom uppslukade av Assyrien istället. Lite tidigare här har kung Josia försökt sätta stopp för Egypten. Det enda riktigt stora misstaget han gjorde under sitt liv, och det ledde också till att han gick under i det slaget mot Egypten. Och man vet verkligen inte vad man ska göra, så att regeringen och kungen sitter och de diskuterar det här. Och medan de sitter där och pratar om de här stora viktiga frågorna, så kommer en man in med ett budskap. En präst ifrån en landsortskyrka strax utanför Jerusalem i Anatot. Med profeten Jeremia, som har fått ett budskap ifrån Gud att gå till Juda kungens hus med ett budskap. Och känslan man får, eller kan tänka sig, det är liksom Jeremia är den här irriterande rösten som hela, alltså han är en, egentligen kan man tycka, borde han vara en ganska perifer figur. Som sagt, han är präst i en väldigt liten församling utanför Jerusalem som inte liksom är inblandad i det som sker. Och så kommer han hela tiden till kungen. Och Jeremia bok utspelar sig under en tid när det är en väldigt stor omsättning på kungarna. Kungarna sitter väldigt kort tid, det är oroligt i landet. Så det finns en väldig massa kungar i Jeremia som han hela tiden kommer och pratar med. Och han har nästan samma budskap till allihop. Mer eller mindre. Sen är också ett problem att texterna i Jeremia-bok är inte riktigt i kronologisk ordning. Så det är väldigt knepigt att hålla koll på vilken kung pratar han med nu. Men på något sätt så är det inte det viktiga. För att för Jeremias perspektiv så finns det egentligen bara, det finns väldigt få aktörer. Det finns kungen och folket. Det finns de omgivande folken och det finns Herren och hans ord. Och då spelar det inte så stor roll vem som just nu råkar vara kungen och vilka de omgivande makterna råkar vara just nu. Utan de stora stråken är liksom de samma. Så han kommer in här. Vi kan gå till Jeremia kapitel 22. Om du vill följa med i bänken så är det på sidan 760. I början av kapitel 22 står det så här. Så sa det Herren: gå till Judakungens palats och tala där dessa ord. Hör Herrens ord, du Judakonung som sitter på Davids tron, du och ditt hov och ditt folk, de som går in genom dessa portar. Så säger Herren: handla rättvist och rättfärdigt och rädda den utplundrade ur förtryckarens våld. Kränk inte invandraren, den faderlöse och änkan. Bruka inte våld mot dem. Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats. Om ni rättar er efter denna befallning ska kungar som sitter på Davids tron och som har hästar och vagnar färdas genom portarna till detta palats följda av sitt hov och sitt folk. Men om ni inte lyder dessa befallningar, då svär jag vid mig själv, säger Herren, att detta palats ska läggas i ruiner. Till så säger Herren om Judakungens palats: du är för mig som Gilead, som berget Libanons krön. Men jag ska göra dig till en ödemark, till städer där ingen bor. Jag inviger män för att förinta dig med sina yxor. De ska hugga ner dina yppersta seder och kasta dem i elden. Folk från många städer ska ha sin väg förbi denna stad. Och när de undrar varför Herren handlat så mot denna stora stad ska svaret bli: därför att folket övergav förbundet med Herren sin Gud och föll ner för andra gudar och dyrkade dem. Så ber vi Herre att ditt ord ska tala in i våra liv, att du ska göra det levande och verksamt. Att du ska låta oss växa i vishet till att bättre förstå och kunna tjäna dig på den här jorden. I Jesu namn. Amen. Mitt i de här stora samtalen omkring hur de ska hantera världspolitiken så kommer den här landsortspredikanten in och pekar på några väldigt enkla principer. Och egentligen så borde han kunna det här utan till, för mer eller mindre samma budskap återkommer gång på gång genom Jeremia bok och egentligen genom de flesta profeternas böcker från den här tiden. Handla rättvist och rättfärdigt. Rädda den utplundrade ur förtryckarens våld. Kränk inte invandraren, den faderlösa och änkan. Bruka inte våld mot dem. Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats. Jag kan förstå den här. Jeremia var inte särskilt populär. Och det blir man inte om man hela tiden kommer och blandar sig i de stora frågorna med såna här saker som inte makten är så intresserad av. Inför detta i veckan här så förberedde jag mig genom att titta på Saltkråkan. God teologisk undervisning i den. Och man får känslan av att vi har den här farbror Melker, den stora förnuftiga vuxne, som försätter sig i diverse problem som han behöver lösa på olika sätt. Och hela tiden, så fort någonting går fel, så står alltid den här irriterande rösten, Tjorven, där bredvid och ställer frågan, hur går det nu? Varför gör du så där? Eller så kommer hon med någon förnuftig lösning på frågan. Vore det inte bättre om du gjorde så här? Och man ser liksom till slut, så allt eftersom, så ser man att efter ett tag blir det så att så fort han hör hennes röst så skrynklas hans ansikte ihop liksom. Nu kommer hon igen. Min svärfar brukar berätta det där också om när Matilda, min fru, var liten. Och när någonting gick fel i jordbruket så brukade hon stå bredvid och fråga, går det bra pappa? Och lite det perspektivet kommer den här profeten in med när de här stora mäktiga männen sysslar med viktiga saker. Så kommer han in och börjar prata om social rättvisa. Han börjar prata om invandrarfrågor. Han börjar prata om rättvisefrågor och såna här. De här små sakerna som de säger, vi har inte tid med såna där små saker nu. Det där får vi lösa sen. Vi jobbar med stora, viktiga frågor här. Men Jeremias perspektiv är att han har fått det här budskapet ifrån Gud. Och för Gud är detta inte småsaker. Från Guds perspektiv så är det detta som är kärnan till alltihop. Den som bryr sig om det stora måste ha en blick för vad som händer med det lilla. Med de små. Med de betydelselösa i samhället. Och när han berättar om detta och vad som händer om man inte har en blick för vad som sker med de utsatta och de små i samhället, så säger han att staden kommer läggas i ruiner, och när de frågar varför det hände kommer de att säga, men det var för att folket inte övergav de fattiga, utan därför att folket har övergett förbundet med Herren, sin Gud. För detta ligger i hjärtat av förbundet. Detta återkommer i lagen. Gång på gång så finns den här okränkbara trion. Hela tiden återkommande genom Moseböckerna. Invandraren, den faderlösa och änkan. Varför är de så viktiga? De representerar alla de som saknar skydd och trygghet. Det som de har gemensamt, de här tre grupperna, det är att de har inget land. Om man kommer och flyttar till Israel så äger man inget land. Är man faderlös så har man inget arv att vänta. Är man änka så har man inte heller något arv att vänta. Äger ingen egen mark. Och landet var liksom dels rent konkret möjligheten att försörja sig i ett bondesamhälle som det tidiga Israel var. Men det är också det som är liksom det här konkreta uttrycket för Guds förbund. Landet som de skulle få och som de hade en del i. Och de som saknade land hamnade liksom utanför det sociala skyddsnätet. De hamnade utanför systemet och föll mellan maskerna. Och därför så skriver Gud in i förbundet en särskild säkerhetsklausul för de människorna. Ni måste värna de här. När ni lever i ert land så måste ni värna de här. Han ger dem massa uttryckliga bud om att de ska skörda lite slarvigt för att se till att en del finns kvar på fälten och på träden, därför att det tillhör inte er, det tillhör invandraren, den faderlösa och änkan. Han ser till att skriva in undantagsregler när det gäller att ta pant på lån eller att betala tillbaka lån för de här människorna, därför att de är skyddslösa. Och så förstärker han de här buden med att påminna dem om att kom ihåg att ni var slavar i Egypten. I 5 Mosebok 24 så säger han: du ska inte förvanska rätten för främlingen, den faderlösa, och inte ta änkans kläder i pant. För du ska komma ihåg att du varit slav i Egypten och att Herren din Gud har befriat dig därifrån. Och därför befaller jag dig att iaktta detta. Och det handlar inte bara om att de skulle vara att det skulle ge dem lite extra sympati för människor som var utsatta, utan också för att de skulle komma ihåg vilken slags Gud de hade att göra med. En Gud som hör den utsattes rop och förbarmar sig över dem. Och det här egentligen är återkommande hos alla profeterna. Jag tror att den kanske tydligaste koncentrationen eller sammanfattningen av detta som finns hos profeterna, som jag har hittat i alla fall, det är, står i Mika bok kapitel 6 vers 8, där det står: människa, du har fått veta vad det goda är, det enda som Herren begär av dig, att du gör det rätta, att du lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. I folkbibeln har en lite bättre översättning där det står att du ska göra det rätta, älska barmhärtighet och vandra i ödmjukhet med din Gud. Det är liksom essensen av förbundet. Det enda som Gud begär av dig. Varför? Därför att Gud är, som det står i Saltaren, han är de faderlösas fader. Han är änkans beskyddare. Så när Jeremia lyfter upp de här sakerna så är det inte några små saker man kan hantera sen. Han säger att ert enda hopp är att hålla er till Gud. Han kan beskydda er. Och ska ni hålla er till Gud, då betyder det att ni kan inte vända ryggen åt dem som är hans. Åt invandraren, den faderlösa och änkan. Om du bryr dig om det stora måste du ha en blick för vad som händer med de små. Sen lyssnar naturligtvis inte kungarna på Jeremia. Melker tar aldrig råd ifrån Tjorven. Och så går det som det går. I texten precis efter här, eller strax efter, så kommer en utläggning om en av kungarna som heter Jojakin. Han var son till Josia, den enda riktigt rättfärdiga kungen som fanns i judahistoria. Och han lyssnar inte på Jeremia. När Jeremia talar till honom så jämför han honom med hans far från vers 16, 22 vers 16, så talar han om hans far där han säger att han värnade den svage och den fattiges rätt. Och då gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger Herren. Men du har inte ögon för annat, inte tanke på annat än att roffa åt dig. Att låta oskyldigt blod flyta och hänge dig åt våld och tyranni. Och så går det liksom framåt och säger att på grund av det så kommer det gå illa för dig. Du kommer liksom... Han kommer inte att få en kungabegravning, han ska få en åsnas begravning, står det, och så vidare. Och så kommer han ner till den 29:e versen när han utropar: land, 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 hör Herrens ord. Så säger Herren: uppteckna denne man som barnlös, en som aldrig lyckas med något i livet, till ingen av hans efterkommande ska lyckas bestiga Davids tron och åter regera i Juda. Det är ett hårt slag för den här kungen. Men det här blir lite av ett sidospår. Men det här är ett hårt slag som är mycket, mycket större än bara den här lille kungen i Juda. Jojakin är kanske en av de här som man inte nödvändigtvis vet vem det var. Det är inte så många som, om man ska tänka på kungarna i Israel, så är det inte så många som räknar upp Jojakin eller Sidkia. Kanske man vet, men man tänker inte så mycket på vad som hände med honom. Men när profeten säger att ingen av dina efterkommande ska någonsin sitta på Davids tron, så får det enorma svallvågor genom Israels historia. Därför att Jojakim är nu den enda kvar som bär på Davids dynastin. Han är liksom Davids ättens representant på tronen. Och Israels och Juda hopp bygger på att Gud har lovat att det ska alltid sitta en ättling till David på tronen. Gud kommer alltid ta hand om sitt folk. Och senare så växer Messias löfterna fram. De längtar efter att Gud ska sända en konung, och den konungen ska vara av Davids stam och sitta på Davids tron. Och nu säger Herren att nu har det gått för långt. Den här mannen, den här ätten, är diskvalificerad. Aldrig någonsin ska någon av hans efterkommande sitta på Davids tron. Vad händer med Messias löftet då? Trädet är avhugget. Det kommer inte någon frukt. Vi gör en liten utvikning här. Det här är intressant för bibelnördar. Men jag tror att det finns ett intresse för mänskligheten i det också. Därför att en stor grej för evangelisterna när man talar om Jesus och vill befästa att han är Messias är att påpeka att han är av Davids stam. Precis som Messias skulle vara. I början av Matteus evangeliet, det första som Matteus gör är att etablera Jesu linje så här. Den släkttavlan börjar med Abraham och går framåt. Och landar hos, det står om Jakob som var far till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Och tittar man på den här, som jag misstänker att de flesta gör, man sitter och man kan ju de här släkttavlorna utantill, så ser man till exempel då i den 11:e versen står om Josia som var far till Jojakim och hans bröder. Alltså här har vi den här förbannade kungen. Han som blev plockad bort. Han vars efterkommande aldrig skulle sitta på Davids tron. Den diskvalificerade ätten. Knepigt. Men eftersom vi ju är så intresserade av de här sakerna och kan släkttavlorna utantill, så känner vi också till att det finns en släkttavla till i Lukas evangeliet. Lukas kapitel 3, vers 23 och framåt. Och den går åt andra hållet. Den börjar med Jesus och landar i Adam, son till Gud. En lång släkt. Och då står det i början där Han var, menade man, son till Josef, som var son till Eli. Det är lite skumt det där, för att vi läste precis i Matteus evangeliet att Josef var son till Jakob. Nu är det så att väldigt, väldigt många, inte alla, men de allra flesta av NT-forskarna idag menar att det här är inte... När det står att Josef var son till Eli, så är det inte att han är biologisk son till Eli, utan juridisk son till Eli. Det vill säga Eli var Josefs svärfar. Och enligt traditionen så hette Marias föräldrar Joakim och Anna. Och Joakim får oftast smeknamnet Eli. Så att det är en av de största teorierna idag menar att det här är inte Josefs släkttavla, utan Marias släkttavla. Och tittar vi i den så hittar vi inte Joakim. Men i den 31 versen så står det om att Eliakim var son till Melea, som var son till Menna, son till Matatta, son till Natan, son till David. Vem var Natan? Son till David. Jo, i andra krönikeboken, eller första krönikeboken, första kungaboken och andra Samuelsboken, så står det om Jesus, eller om Davids barn. De barn han fick med Batseba, Urias hustru. Första sonen hette Shima. Han dog i späd ålder. Sen vet vi att han fick Salomo, som blev kung i Israel och blev förfader till Joakim. Sen fick han två söner till med Batseba, som hette Shovav och Natan. Natan är alltså en son till David. Men en sån här anonym son som man inte heller känner till särskilt mycket om, därför att det är ingen som bryr sig om prinsarna som inte blir kronprinsar. Men det som det här visar är att Maria kommer liksom ifrån ett sidospår i Davids ätten. Medan Josef, som ju var son eller var liksom släkt med mittlinjen där, den här diskvalificerade ätten, kom liksom den vägen. Men var Jesus släkt med Josef? Nej. Jesus var avlad av helig ande, född av jungfrun Maria. Den biologiska släkten från Jesus sida kommer alltså ifrån ett slags sidospår i Davids ätten. Det är liksom, ja, men vad spelar det för roll i sammanhanget? För de som läste detta först och som kunde Jeremia, så var det här ändå ganska viktigt. Därför att i kapitel 23, kapitlet efter det som vi var i nyss, så talar nämligen, då har profeten lagt ut domen, han har lagt ut svårigheter som kommer, och så kommer han då till kapitel 23, vers 25. Där han säger, det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet och så vidare. Ett rättfärdigt skott som växer ur Davids stam. Det känns igen, det finns också i väldigt många av profeterna från den här tiden. Hos Zakaria kallas han för telningen. I Jesaja står det om att en gren ska växa ur Ishajs avhuggna stam. Alltså Ishaj var Davids far. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Och så fäst Messias löftet till det här rotskottet som växer ur den avhuggna stammen. Det är kanske ett sidospår för oss som är lite nördiga när det gäller såna här saker. Men det har en viss betydelse. Det pekar oss framåt. För 600 år efter att Jeremia har brutit sig in, och gjorde han inte, men han gick in i det här samtalet i kungens hus och talade om att värna de värnlösa, som talade om att ta hand om invandraren, den faderlösa och änkan. 600 år senare så träder en annan profet fram vid Jordanstranden med ett väldigt snarlikt budskap som talar om att den som har två skjortor ska dela med sig till den som inte har någon. Den som har bröd ska göra på samma sätt. Tullindrivarna ska inte driva in mer än de har rätt till. Soldaterna ska inte pressa med pengar, med våld från någon och så vidare. Hans uppdrag var att bereda marken för Messias, för Guds rike. För det största som har hänt i historien. Och det gör han genom att peka på det lilla. Genom att peka på de konkreta småsakerna i vardagen. Och peka tillbaka på en Gud som är de faderlösa fader, de änkornas beskyddare. Handla rätt, älska barmhärtighet, vandra ödmjukt med din Gud. Så bereds marken för Guds rike. Och så kommer rotskottet i full blom efter honom. Alltså, det är lätt att hamna i det här när man som kristen möter de här stora tankarna om Guds rike. Vi talar om himlen, vi talar om världens fullbordan, vi talar om liksom nåd och barmhärtighet från Gud liksom på ett sånt storslaget plan. Att missa vilken Gud vi talar om. En Gud som, det står i psalm 138, att hög är Herren, men han ser till de låga. Upphöjd och fjärran så känner han allt. Den här guden som blir människa och säger, det ni har gjort mot en av dessa minsta har ni gjort mot mig. Någonstans där så träder det fram att de här sociala frågorna är liksom inte ett slags alternativ, ett slags valbart tillägg till våran tro. Det är inte någon slags filantropiskt, sa jag filantropiskt? Ja. Bonus för de som är intresserade av sådana frågor, de kan ju ägna sig åt det. Utan det här ligger i hjärtat av alltihop. Om du är intresserad av det stora så måste du ha Guds blick för de låga, för de små. Jag tror att vi i vårt land idag verkligen behöver människor som vågar vara som Tjorven i det här sammanhanget. Människor som vågar träda fram och peka på det där som glöms bort. Som vågar företräda en Gud som är de värnlösas beskyddare. Som vågar lyssna på dem som inte har någon röst och föra deras talan. Som vågar värna om dem. Värna rätten för dem som inte har några rättigheter, som hamnar utanför systemet. Och det kan innebära att när de stora samtalen om NATO och WTO kommer igång så behöver det finnas någon som pekar på Försäkringskassan, på Migrationsverket, på rättsväsendet och säger att det är viktigare för vår nation att vi har det rätt ställt med vår Gud än att vi står på god fot med stormakterna och med Världsbanken. Det är viktigare i mitt liv att jag har det rätt ställt med Herren än att jag står på god fot med makterna omkring mig. Vi vet och vi tror och bekänner att Guds rike en dag ska nå sin fullbordan. Vi väntar på Herrens återkomst. Men redan nu så blommar det här rotskottet ifrån Davids stam här hos oss. Och det bär frukt hos dem som har ett hjärta som överensstämmer med Guds hjärta. Han kom för att vara världens bröd och ge liv åt de hungrande. Och vi är grenar, blommor från det där rotskottet. Och med Guds hjälp så får vi bära frukt. Han vill att vi ska bära frukt i den här världen för hans rike. Han vill att vi ska ha ett hjärta för de stora sakerna i världen. Och därför behöver vi hans blick för de små, för de låga. Så vill du ha ett tips på hur du får en riktigt bra sommar, så tror jag att det bästa tipset jag kan ge är helt enkelt att citera en gammal kollega som sa: gör det som är rätt. Älska barmhärtighet och vandra ödmjukt med din Gud. Vi ber. Tack Herre för att vi får bekänna oss till en Gud som har skapat och gett liv åt allt. Som har gett form och glans åt stjärnor och galaxer och planeter och storheter. Och som ser till de minsta av oss. Som har vävt samman bakterier och mossa. Som känner varje hårstrå på våra huvuden. Och som älskar de föraktade och som värnar om de värnlösa. Herre, vi ber att vi som ditt folk ska få vara präglade av din blick. Att du ska ge oss mod att verka för de stora sakerna genom att peka på det lilla. Genom att våga tala för dem som inte har någon röst. Genom att ta strid för dem som inte har några rättigheter i vårt samhälle. Genom att älska dem som ingen älskar. Herre, lär oss att vandra på den här jorden i din efterföljd. Lär oss vad det är att bekänna en Gud som är änkornas beskyddare. Lär oss vad det innebär att vara älskad av en Gud som är hög och upphöjd men som ser till de låga. Herre, vi ber att du ska välsigna oss både nu i resten av den här gudstjänsten, i veckan som ligger framför, under sommaren och allt vi får möta. Och varje dag som vi får vandra på din jord. Gör oss, Herre, till ett gott verktyg för ditt underbara rike så att vi får bära frukt. Frukt som består. I Jesu namn. Amen.